TikTok-Tobbe.
TikTok-Tobbe. Och kan du inte skapa ett sånt konto? Snälla, snälla, snälla.
Köra Lewandowski-danserna där ska jag göra.
TikTok-Tobbe. Det här är Ljugarbänken i samarbete med Betsson och hoppsan sa vilken omgång det här har varit. Det har, ja, hade man spelat samtliga, eller hade väl räckt med att spela kanske tre av de här resultaten så, och satsat en hundring så hade man kunnat leva ett lugnt liv sen. Men det gjorde man inte. Men vi bevittnade Elfsborg-Malmö, där Malmö efter en cup. Finals, eller en cupvinst. Åkte på däng för första gången i år i Allsvenskan.
Det gjorde de.
Sitter du och studsar, Lasse?
Ja, men det gjorde de. Det var en härlig dag. det var ju... Alltså, man gör till extra att höra Rydströms bitterhet både i paus och efter matchen. Det var ju mer kängor åt Elfsborgs håll för deras spel än att faktiskt liksom ransaka sitt eget. Och det blir man ju glad av. Men alltså det, Malmö var ju inte, det var ju liksom inte det lag vi har sett de andra omgångarna. Och det finns säkert lite förklaringar, 120 minuter i kuppen och så vidare. Men man tycker ändå att ett sånt, med den breda truppen som de har... så borde de kunna komma ut och göra någonting bättre. Visst, de har jättemycket boll, men det går ju väldigt långsamt och det känns som att man är väldigt tillfreds med att ha bollen och inte hota. Och Elfsborg å andra sidan väldigt tillfreds med att inte ha bollen och såg ju långa stunder i den här matchen tycker jag man såg ut som förra året. Kändes hetare, vassare, kändes som att man tog omställningarna, men sen också att Zeneli kliver dit och gör 1-0, vilket gör att de får, alltså när man får utdelning för det, den typen av spel så får de i matchen dit de vill och ja, men utför det på ett bra sätt.
Oväntat får man ändå säga.
Ja, kanske, men vi pratade ju om det innan AIK skulle ner till Malmö, att det var väl perfekt läge att möta Malmö, och för Elfsborg var det nog liknande. Väldigt lite liksom press.
Blev dock halvperfekt för AIK.
Ja, det blev det ju. Och det menar att det gick ju inte att tänka så på förhand. Men jag tror att just den här känslan av att man har gått lite tyngre men ändå får med sig den här segern mot Sirius. Och sen möta ett Malmö som inte kan förlora, har de flesta sagt. Så tror jag att på det sättet var det väl en bra match för Elfsborg att få, men samtidigt så ska man ju göra det där. Och det klarar inte Gnaget av. Så att...
Ni andra förvånade, eller såg ni den här Elfsborgs vinsten mot Malmö? Ligga och puttra.
Inte riktigt, va, med tanke på mitt spel denna veckan. Men, jag tycker det som jag tycker är tydligt är ju att... jag tycker Malmös försvarsspel överlag var mycket sämre. Och sen om det beror på spelarna som inte spelade eller de som faktiskt spelade, det låter jag osagt. Men jag tycker det var... Ja, men det var inte så bra och så stabilt. Varken... Ja, men de fick inte satt igång spelet riktigt på samma sätt. Sen har ju Malmö otroligt mycket boll. Men det är ju som Lasse säger, att de är ju rätt bekväma i Elfsborg i det där. Liksom. De vill ju att lagen ska ha bollen, och sen när de börjar närma sig mittlinjen då kommer Elfsborg komma och sätta press. Och jag tycker att även om Malmö skapar en del målchanser som de givetvis ska göra mål på innan Elfsborg gör alla sina mål, så tycker jag att Elfsborg spelar sitt spel mycket, mycket bättre än vad Malmö gör sitt. Och sen om det har med 120 minuter i benen på vissa att göra... Jag kan ju tycka att energin du får av en titel borde väga upp att spela en halvtimme extra, framförallt när de ändå byter ut en hel del folk. Så att Nej, jag tror bara det är en dålig insats av Malmö, och vi såg väl inte riktigt det komma kanske, men det var väl lite som förra året. Förr eller senare kommer det en liten dipp i prestation, och då är ju inte lagen som de möter sämre än att de tar vara på det.
Nej. Sen är det väl skadebiten i Elfsborg oroar ju i alla fall mig. Många tongivande spelare som var tvungna att lämna planen, så får vi se lite grann vad det är för typ av skador, men Frick kändes väl som en bristning, även om de är lite så här kryptiska, både Hedlund och Senelif också gav inte bra såklart. Det som däremot var väldigt positivt tycker jag var ju att se Hult och Larsson, som har varit lite ifrågasatta och inte kommit upp riktigt i den nivån man är van att se dem. De klev upp och käkade upp spelare på varsin kant, och det var inte vilka spelare som helst. Såg påkopplade ut och var liksom tillbaka där vi blev vana att se dem på hösten förra året och sommaren.
Två grejer jag fastnade lite för. Dels Malmö där, så såg jag att Pontus Jansson hade fått svara kring om firandet var för hårt. Och han sa, firar man inte en titel kan vi lägga ner verksamheten. Vad spelar vi för då? Alla visste när vi gick ut att vi i torsdag... Ja, det är väl ingen Pulitzer Prize-text det här direkt. Men alla visste när vi gick ut i torsdags, kanske. Varför gick de ut i torsdags? De vann ju onsdags. Mm. Att det är match på söndag igen. Men ska vi inte fira ett guld, då kan vi skita i allting. Som gamla proffs och firare av rang. Vad säger ni?
Det är väldigt konstigt. Det kan inte ha varit torsdag. Han måste jag mena onsdag. Eller?
Ja, ja. Men ändå då, om det var onsdag.
Men vadå, att de skulle gå ut och käka middag och göra någonting tillsammans känns väl väldigt rimligt, tycker jag i alla fall. Sen är det ju klart att det är, typ, vad är ett firande? Det kanske inte är så här guldfirande, du vet att du är ledig 4 veckor efteråt. Men jag håller nog med honom, tycker jag.
Det är väl skillnad på att gå ut och gå ut också, va?
Ja, precis.
Mm. Så det var lugnt.
Det var det ju uppenbarligen inte, men det är klart att nej, men det är klart att de måste få fira att de har vunnit cupen liksom. Men
kan väl vaska en match i allsvenskan och spela någon roll till slut.
Nej, det kanske det inte gör, men ja, det är väl mer alltså så här, måste alltså, du hade ju kunnat fira lite grann efter matchen och sen haft kanske då mer så här, vinn matchen mot Elfsborg, så kör ett ordentligt firande på kvällen den dagen istället då, mer en officiell, om man säger guldfest då, eller man ska säga. Det går ju att lösa på massa olika sätt. Men
det blir otroligt hypotetiskt när man inte vet vad de menar med fira liksom. Men
nej, det är ju det. Jag menar, går de ut och käkar middag och liksom kröka på ordentligt och sen är lediga dagen efter, det är kanske inte så jävla bra, men går man ut och käkar middag och tar 2-3 glas vin och någon bärs till maten liksom, vad fan spelar det? Ska ju inte behöva spela någon roll för prestationen 4 dagar senare. Det är ju lite det som är hela grejen här, att ja, givetvis så finns det en perfekt värld, då gör de inget av det, men det är ju som Pontus Jansson säger liksom, ska de sluta fira vunna titlar, då det gör vi inte riktigt, nej, det håller jag nog inte heller med om, tror jag. Men det kanske är vi i den generationen, och Pontus Jansson är väl inte våran generation, Lasse, men han är väl en av de sista
överlappar.
Ja, precis, han är väl en av de sista som kanske lite grann tänker likadant.
Ja, och även Johan Larsson som höll med om det resonemanget. Så att,
ja, I rest my case där då.
Sen har vi ju en Elfsborgs rubrik här som jag fastnade vid också. Och det är ju just Johan Larsson som pratade om att det är många som kommit med snabba lösningar, men vi har stött bort oljudet utifrån. Nu bara för att man slår Malmö i en match här då, så betyder inte det att allt är frid och fröjd förstås. Men det är väl någonting som vi har varit inne på flera gånger och som någonstans ringar in vad Elfsborg har varit de senaste säsongerna. Att tålamodet har varit jättestort.
Ja, verkligen.
Hela tiden.
Verkligen så.
Det darrar aldrig liksom.
Men jag tror att det är klart att det darrar. Men de är ändå bra på att liksom inte ta till det där, ta det där till sig. Och det är även som som individer tror jag många blir duktiga på det, för de zonar ut. Och Johan Larsson tror jag pratar lite utifrån egen syn på synvinkel där också, som har fått en hel del kritik. Så att det var ju skönt för dem att liksom få visa att de än en gång kan liksom sy ihop det och hämta ny kraft. Sen blev jag ändå lite förvånad över Jimmy Tillins intervju efteråt, för att det var liksom som att han öppnade för att han kanske skulle lämna tidigare än vad det var sagt ändå. Men det får vi se då.
Bra läge och säga en sån sak också.
Ja, det är klart det är, men hur som helst är de ju duktiga på att samla sig och har gjort det väldigt många gånger över i säsonger och efter säsonger och så vidare.
Jag menar med Thelins grej att så här, där man kanske kan unna sig en liten sån där. Att sen, det som man bara slår bort som spekulationer och inte vill prata om när det är tungt och dåligt och vad som beror på vad och bla bla bla.
Wow.
Men när man slår Malmö så kanske man kan glänta på en sån.
Kanske, men det känns ju ändå som att han är inte den typen som gläntar på någonting. Så att har inte det varit uppe till diskussion så tror jag inte han skulle säga det. Så att, vi får se vad som händer där.
Finns det överhuvudtaget någon som helst procents oro att känna för MFF-supportrar efter den här förlusten? Eller är det bara pyttelite grus i maskineriet och att det vi tuggar på med 7 raka segrar till nu efter det här?
Alltså jag tycker liksom att nej, de ska inte behöva vara oroliga alls. Det tycker inte jag. Men samtidigt, det är liksom... Vi hade ändå en liknande start förra veckan. Jag tror mycket handlar om vad de gör i nästa match och kanske liksom matchen som kommer här nu. Vinner de nu den här som kommer mot Blåvitt, vilket jag tror personligen att de kanske gör, då är de ju någonstans tillbaka igen. Men skulle det komma en prestation nu som heller inte är så bra och de inte vinner, då tror jag att det kan börja, inte kanske spelarna och liksom laget som sådant, men runt omkring, då kan det nog kanske ändå bli lite så här, fan, nu är det lite grann som förra året igen. Liksom. Vi var bra och vann en massa matcher och sen så tappar vi lite poäng. Men det är klart att i en normal värld så vinner Malmö 3-4 matcher i rad igen här nu. Liksom. Jag tror inte att det ska inte kunna bli något problem. För i en normal matchvecka så hade de skickat ut sitt bästa lag mot Elfsborg. Och även om jag inte tycker att det ska behöva betyda så mycket, så tror jag ändå att det gjorde det.
Om de inte hade haft kuppen och spelat med det.
Ja, ja precis. Den att, de inte, de att de inte hade den. Ja, nej men precis. Mm. Precis. Hade de haft en vecka mellan matcherna så tror jag inte att de... Jag tror att de hade slagit Elfsborg då. Jag tror det blev för mycket yttre påverkan som liksom betydde att de inte riktigt hade energin och inte riktigt hade kanske eller tankarna 100% på den matchen förrän lite för sent.
100:e derbyt, Gais Blåvitt. Och det blev, ja, lillebror får man väl säga, trots att det blev som det blev. Som kammade hem där, vann med 2-1. Blåvitt en sen reducering. Och Gais hade väl lägen för att göra både 3-4, 5 och 6-0 där innan. Vad, Tobbe? Det är ju... Ja, vad säger du?
Ja, du. Nej, du säger ju det rätt bra, tycker jag. Gais skapar ju i sig mestadels av sina chanser. Alltså när Blåvitt som sig bör flytta framåt liksom. Men att ett lag flyttar framåt och börjar försöka anfalla innebär ju inte nödvändigtvis per automatik att det andra laget ska skapa en massa chanser, för så är det ju verkligen inte alltid. Utan Blåvitt anfaller rätt dåligt och försvarar rätt dåligt under den perioden också. Sen har de ett skott i stolpen sent, Linus Karlstrand. Men det är klart, det är ju aldrig riktigt nära att de ska ta en poäng i den här matchen. Så att Gais är bättre som helhet och spelar en derbymatch på det sättet som en derbymatch lite grann behöver spelas. De kastar sig in i situationer och är lite hetare och lite mer distinkta i allt de gör. Inte nödvändigtvis liksom ett bättre bättre fotbollslag på det sättet att de har bättre spelare eller ett bättre spel, men de gör sina grejer i de avgörande lägena bättre. Och så det, jag tror det hade kunnat bli ganska, jag tror det är som derbyn alltid är. Det blir alltid jämnt. Och denna gången blev det jämnt också, men Gais var bättre på det som, när det gäller, och på det som man behöver vara bättre på, så var de det.
Även om tabellen just i detta nu visar någonting annat, så skulle det inte vara så svårt att argumentera för att Blåvitt har en bättre trupp än vad Gais har. Och alla förhandstipsen säger väl det också. Tror du att det betyder... Jag fattar att det inte är så när man är nere på planen och så, men som du säger, derby, det är lite speciell match, det är lite extra så. Tror du att Gais, att det var viktigare för dem att vinna det här?
Nej, det tror jag inte. Eller det hoppas jag verkligen inte. Att det vanns en känsla av att Gais ville det mer. Alltså, det ser så ut, men jag hoppas verkligen inte att det var så. Utan jag tror bara att...
Men lite mindre att förlora hade de väl ändå? Får man ändå säga.
Jo, ja, absolut. Jo, men så är det ju. Det är klart att en blåvitt vinst hade inte varit hela världen för Gais. Alltså så sett, mer än för laget och för supporta. Alltså, liksom, men du förstår, för själva säsongen eller för själva approachen till resten av säsongen, så är det klart att en blåvitt vinst inte hade varit hela världen på det sättet som det blir nu. Alltså nu är det ju liksom... Nu ligger Gais femma och har samlat ihop rätt mycket poäng redan för att liksom ändå kunna släppa ner axlarna. De är derbykungar nu fram till nästa gång och kan liksom hålla huvudet högt ute på stan. Liksom. Och det tror jag inte hade påverkat dem på samma sätt om de hade förlorat, utan de hade nog kört på och bara, ja, vi förlorar, vi gör en ganska okej match, men vi förlorar. Liksom. Däremot Blåvitt är ju, där är det ju... Nu börjar det ju osa katt igen. Liksom. Det börjar bli samma problematik som det var förra året, med den stora skillnaden att de har hittat ett nytt sätt att förlora på bara.
På tal om nya sätt att förlora på. Alltså jag tänkte på det i första halvlek, när man tycker ändå att men de spelar ganska bra och man har ett uppbyggnadsspel som fungerar, man tar sig framåt, man har ganska mycket boll på Gais planhalva. Och så pratar man ofta om det med momentum i fotboll. Men alltså, kan man kalla det att de har momentum ens? För att jag kan inte påminna mig att det blir farligt en enda gång. Och då reagerar jag jävligt starkt på att tappa namnet på Blåvitts tränare bara för det.
Jens Asko.
Ja, exakt, Asko. Han är ju rätt sur i halvtid och pratar om att men vi hotar alldeles för lite. Och det var precis det jag tänkte på i första. Men man slår ju aldrig några riktigt farliga passningar. Alltså försöker ju inte att trä in en boll centralt. Utan tar sig ofta till något hyfsat inläggsläge. Och sen blir det ingenting därifrån. Men då har man gått in i paus. Och så har man pratat om just de här sakerna. Och sen går första 10 minuterna i alla fall. I andra halvlek. Är ju Gais mycket bättre än Blåvitt. Jag kan inte förstå hur det kan bli så att man ändå... inte gör de saker. Det kändes inte som de försökte göra de sakerna. Det är först sista 10 minuterna. När man ligger under med 2-0. Då börjar de först att trä in. Pynt försöker sticka in några bollar. Det blir något spel utanför straffområdet. Där det faktiskt kan skapa situationer. Vad vill jag komma med det här då? Vad fan ska de göra, Tobbe?
Okej, du lägger upp det så.
Alltså de pratar momentum, men jag vet inte. Nej, men jag fattar vad du menar. Ja. De har ju bara bollen.
Nej, men jag fattar vad du menar. Alltså, jag kan väl känna att det finns ett visst momentum under liksom första halvtimmen lite. För att där försöker Gais ändå pressa Blåvitt. Men man märker ganska snabbt att deras press kommer liksom aldrig riktigt bita. Utan där är, alltså i speluppbyggnaden är ju Blåvitt skickliga. Där löser de ju otroligt mycket situationer med 4-5 kortpassningsspel. Alltså det är det här vi har gapat på när andra lag har tappat bollen där. Och det har ju faktiskt inte Blåvitt riktigt gjort ännu på samma sätt. Så där löser de ju rätt mycket. Men problemet blir när du offrar så mycket spelare i en speluppbyggnad, så blir du också övertalig på den delen av plan. Men du får liksom, du vill ju spela där för att ta dig framåt och så fylla på och skapa övertag på andra sätt, på andra delar av plan. Och dit kommer ju aldrig riktigt Blåvitt, utan det går lite för långsamt. När man har spelat bort Gais press så hinner liksom Gais, de hinner hem med hela sitt lag på rätt sida ändå. Och det är ju där Blåvitt måste bli mer hotande. Där är ju spelare som Paulus Abraham och Thomas Santos, sett dem i spel när det har blivit så liksom. Och där är tyvärr Blåvitt fortfarande alldeles för dåliga. Det går alldeles för långsamt i de, alltså de är dåliga på liksom att förvalta det de har, de knutarna de har löst upp. De är de för dåliga på att förvalta sen.
Det blir ofta en för lös passning eller en typ sidleds passning istället för att när de faktiskt tar tag i all den där risken hota framåt. Det, så kändes det.
Ja, men precis. Du måste gå mer rakt mot mål då, tycker jag. Framförallt när du möter ett lag då, om man nu får säga så, när man har förlorat liksom. Men som ett Gais då, där jag i alla fall anser att försvarsspelet är ju inte deras starka sak. Där har de ju kanske sina egentligen svagaste pjäser. Det kan man ju inte se igår, men det kommer du ju se när de möter bättre lag. För jag menar, deras bästa spelare är ju i den här matchen i alla fall då Axel Henriksson som gör målet. Du har Gustav Lundgren ute till höger. Jag tycker att båda forwardsen liksom är ändå okej. Framförallt i slutskedet av matchen så får de ju rätt mycket målchanser. Och Al Holmström gör ett mål. Inget jättesvårt mål att göra med tanke på att han blir fri från typ halva plan. Och målvakten ställer sig bredvid målet. Tyvärr. Men det är fortfarande det här liksom att Gais sårar ju Blåvitt där Blåvitt är dåliga. Och Blåvitt gör inte det överhuvudtaget. Åt andra hållet.
Så jag måste säga att jag är ändå rätt imponerad av Gais. Nu pratar vi om att de har lite sämre defensiv. Men Wengberg är återigen typ bäst på plan. Jag tycker Norén gör en supermatch. Krasniqi som man kanske haft något frågetecken runt också bra. Liksom. Sen är ju det de... Det jag tycker de gör är väldigt, väldigt bra, men misslyckas med i liksom uppbyggnadsspelet. Det är att de få gånger de har lite lugn, de kommer loss. Sen får de ut den på vänsterkanten där Thomasson kanske inte hade världens bästa dag med bollen. Så att trots att de gör det bra stundtals i uppbyggnadsspelet så är det inte där de sårar Blåvitt, utan det är ju när det går snabbare, när det blir en bollvinst eller kanske till och med på en längre boll. Men imponerad av Gais och imponerad av rätt många spelare. Nu ska vi inte dra för stora växlar, det är en match, men vi var inne på det med Lundgren något avsnitt tidigare, att det känns som att han har tempo fast han visar inte. Igår tycker jag att han tar, alltså det är någon situation där han bara tar bollen strax utanför straffområdet och så bara springer med den och ser att han har ju den här farten i sig. Det känns bara som att han väljer att inte utnyttja den. Men fortsätter
nej, och
att imponera.
Sen som du är inne på. Ja, nej men absolut. Och sen är det ju också så här, alltså, hade det varit tvärtom så hade man ju suttit och pratat om hur Blåvitt, eller i alla fall jag hade väl gjort det liksom, att hur Blåvitt neutraliserar Gais anfallsspel. Och det får vi väl ändå vara ärliga och säga, att Gais lagdel för lagdel vinner ju sin match i matchen mot Blåvitts dito. Så att där är ju absolut att, jag menar, Axel Norén och Wengberg har du redan nämnt liksom, de är ju bättre än vad Blåvitts anfallare är, och det ska de ju givetvis ha cred för det, de tar ju bort, alltså de dödar ju Blåvitts offensiva spel på ett jävla effektivt sätt med att ligga lågt och sen vara kliniska in i straffområdet. När bollarna till slut kommer in så är de ju där och ligger rätt i markeringen, och de ligger rätt och nickar undan, stöter undan, blockar undan allt som kommer in. Och det är klart att det är lätt att skylla på att Blåvitt är dåliga, men Gais gör ju också så att Blåvitt ser dåliga ut.
Men något som ser dåligt ut, alltså måste jag fråga lite om. 1-0 målet. De är ju två, va? Nästan tre. Ja, två är de ju helt omarkerade. Jag fattar att det är svårt att försvara sig mot det där och att det är en bra frispark.
Nej, det är bara otroligt dåligt.
Nej, det är bara jättedåligt.
Ja. Okej. Okay.
Det visst, alltså så här, Gais ska ju slå in bollen där det är tomt och det ska komma löpningar där det är tomt. Men där är jag, med tanke på hur de attackerar den bollen och var den bollen kommer någonstans, så är jag helt övertygad om att de har pratat om att Blåvitt är dåliga just i den ytan.
Vad ska du göra? Ser... Vad skulle blå... Alltså, är det första gubben där som ska slå bort den, eller?
Nej, men alltså så här...
Och varför står Pynt hand... helt stilla för?
Nej, men alltså, ja, det kan man fråga sig. Men alltså, det kan ju vara att Pynt ska plocka upp andra boll. Alltså, det vet jag inte. Jag vet inte vad han har för taktisk disposition just i den. Men det som är, när man tittar och liksom ska, om de ska analysera det målet, så är det ju att zonlinjen och första spelaren i Blåvitt står ju alldeles för långt bak. Alltså, första gubben som är Tordarsson här, tror jag, han måste ju fram och bryta bollbanan här. Han ska ju stå 5, 6, 7 meter längre fram, vilket gör att då måste Gustav Lundgren ändå, då måste han ta honom i ta hänsyn till honom och sätta bollen över honom. För i det här fallet hade du rent krasst kunnat spela in bollen efter marken och bollen hade fortfarande kommit fram. Och när då liksom Tordarsson kommer längre fram, så måste ju resten av zonlinjen måste ju följa med fram för att stänga igen de ytorna som blir. Och så, för jag menar, det är mycket bättre att det är tomt på bakre stolpen än att det är tomt mitt framför mål. Och det är så dåligt gjort att det, liksom, det får inte hända. Liksom.
Men jag måste fråga...
Det får inte se så ut.
Fråga där, Tobbe. Du säger att guys eventuellt identifierat att Blåvitt är dåliga i den zonen. Hur kan man vara dålig på statiska situationer? Det måste väl vara det enklaste som finns. Att inte vara dålig på en sån yta. När man vet förutsättningar, man vet vad bollen är. Man vet hur man ska göra om det är en höger, man vet hur man ska göra om det är en vänsterfot. Det kan väl inte vara så svårt, eller? Det måste väl vara ett enormt underbetyg.
Fast det där är också... Ja, fast det där är också väldigt lätt att säga. Att, jag menar, det finns ju lag som är bra och dåliga på fasta situationer. Liksom. Alltså, det är väl, alltså,
jo, men det här är inte liksom att... ens en variant. Det här är bara att slå den på ytan.
Jo, men fortfarande liksom, jag säger ju bara att det är klart att lag är bättre eller sämre på fasta situationer. Alltså, så är det ju. Alltså, och är du då, känner du då framförallt då kanske lite grann att är man då osäker på hur man ska försvara? Dels är det ju individuellt sett. Alltså, du måste ju falla med alla spelarna samtidigt som ska falla. Du måste ligga rätt både i djupled och i sidled. Alltså, du sätter ju linjen, okej, här ställer vi oss, inte längre ner än så här. Och sen måste du ju flytta antingen framåt eller bakåt då i sidled, beroende på vart spelare i motståndarlaget finns. Och där är det klart att gejsarna springer in i den ytan de har pratat om säkert. Men, att här har vi identifierat, de har tittat på Blåvitts försvarsspel. De står kanske då, nu vet inte jag, nu spekulerar jag, men jag kan tänka mig med tanke på hur det såg ut, att de har pratat om att ja, men Blåvitts zonlinje står lite längre bak. Den här ytan har de lite svårare att försvara. Vi testar och sätter in den där. Sen är det inte säkert att det funkar alltid.
Nej.
Men det som jag menar att Blåvitt gör fel, det är ju att du skyddar ju fel yta. Du skyddar ju framförallt, du skyddar ju första ytan och ytan mitt framför mål. Så får du hellre liksom få en lite överlång boll som nickas från bakre delarna av straffområdet. För dels är det svårare att få fart på den, och dels är du längre bort ifrån mål.
Och sen en viktig grej till, det är ju att alltså, du måste ju bromsa löp. Det går inte att kanske stoppa löp helt och hållet, men du kan ju alltid alltså, bromsa och försöka följa med och så vidare. Men i det här fallet så är det ingen som gör något av dem. Det är två guyspelare som är ensamma framför Bishisari. Och det ska inte få hända. Plus att den här första...
Men i min värld är det ju jätteenkla grejer att åtgärda. Nu, med all respekt, jag har inte spelat fotboll på 15 år, så vad fan vet jag. Men hur svårt kan det vara, känner jag? Alltså,
nej, men det...
Yes, Blomman, här har fler du, som här, har jag innat. Hur liksom, svårt kan det vara, tåget?
Jag fattar vad du menar rent alltså, teoretiskt. Men praktiskt sett så är det ju inte så enkelt. För då hade ju alla varit... Då hade ju aldrig någon släppt in mål. Såna,
nej, jag fattar det. Men om man inte ens bromsar upp två gubbar på första ytan, då frågar man, kan jag ju så här, är man ens påkopplad
nej,
då?
Men så här, jag säger det här är ju jättedåligt gjort. Ja. Sen vad det beror på, det vet de ju bara själva. Är det någon som står fel? Står de för, jag tycker ju, som jag sa, att de står för långt bak. Men det kan ju vara att de är överens om att de ska göra så, för de vill skydda vissa ytor. Och guys har ju då å sin sida, som jag sa, gjort läxan och löser det på ett jävla bra sätt. Men oavsett... Det är klart att du ska göra det bättre.
Andra mål, eller det här målet var absolut inte målvaktens fel. 2-0 målet däremot. Det är ganska dålig utrustning, va?
Ja, han kommer ju fel ut både i om man säger
täcker med hörnflaggan
tajmingen och komma ut. Ja, men jag sa ju det, han står ju nästan bredvid mål liksom, men det blir väl också så här, han försöker komma ut snabbt. Det har vi sett förut. Mm. Ja, men han försöker komma ut snabbt. Och som jag sa då, det har vi sett förut, att han kommer ut ganska långt ut och nära straffområdeslinjen för att skära av vinkeln. Liksom. Men här kommer han ju snett på det i sidled. Och det blir ganska enkel sak att lägga in den. Men jag menar, alltså, det må väl vara hänt. Alltså, det är en ung målvakt och han har gjort det jättebra hittills. Att han kommer lite fel ut på en utrustning, det lastar jag inte honom för, utan det är ju bara, han kommer ju också titta på det här och känna bara, shit, vad fan var jag någonstans?
Det är bara sälja det klippet till Specsavers nästa reklam eller något.
Ja, men jo, men visst, men samtidigt så här, han, om det är sådana misstag han ska göra, så tar jag ju hellre det än att han tvålar in någon eller spelar bollen rätt till motståndaren i en speluppbyggnad liksom. Ja. Absolut.
Nu har det blivit dags för speltips i samarbete med
Rekat och klart.
Rekat och klart. Blomman.
Ja, alltså, jag tänkte inleda det här segmentet nu då på ett sätt som man kanske inte ska göra. Och det är att berätta hur jävla dåliga vi var i helgen. För det var många dåliga insatser i Allsvenskan den här omgången, det ska gudarna veta. Men ingenting är faktiskt i närheten av den trippen vi kokade ihop. Tobias Hussein hade Malmö FF vinner med minst 2 mål mot Elfsborg. Lasse hade under 2,5 mål i AIK Peking. Jag hade att Hammarby vinner med minst 2 mål mot Värnamo. Ja, så. Ni kan resultatet i det här laget. Däremot, Bergman hittar ju båda lagen i mål i AIK Peking, vilket innebär att Mårten Bergman...
spel.
Ja, men verkligen, med facit i hand, jättebra. Mårten hittar in och Lasse åker ut på grund av att Lasse hade lägst odds.
Jag är inte, Lasse, jag har ingenting att gnälla på. Jag är värd att bänkas. Borde sitta där i resten av året, men vi får se.
vi är många om det budet. Men det innebär ju i alla fall att Lasse blir bänk och vi har en ny trippelkonstellation. Och jag vågar påstå att det kan inte bli sämre än förra omgången. Jag tänker att jag börjar. Och föga förvånade så går jag på att VSK vinner mot Gais. Till 2.53 jag tänker att VSK äntligen får utdelning samtidigt som Gais lite mentalt bakfulla efter derbyvinsten mot Blåvitt. Så VSK vinner nykomlingsmötet till 2.53. Mårten, next.
Jag har kör vidare på att det ska bli mål i alla fall. Inte kanske att båda lagen behöver göra det, men att det ska bli fler mål. Norrköping kan ju vara inblandade i både gjorda och insläppta mål, känner jag. På rak arm. Hammarby, en rejäl avhyvling kanske av Hellberg efter förlusten mot Värnamo och borde vara taggade. Så Hammarby-Norrköping över 2,5 mål till 1,72. Så om Lasse sätter sitt och jag inte sätter mitt, så åker jag oavsett hur det går för er.
Det är korrekt, för nu har du redan spoilat att Tobbe inte har blivit gods.
Förlåt.
Vad har Tobias Hussein då? Sista benet i trippen.
Det var ju tydligen inte så jävla noga. Så. jag har... Jag känner mig bitter överlag. Nej, men jag har mer eller mindre liknande, eller det är ju väldigt liknande. Det är exakt samma princip. Djurgården-Elfsborg, att det blir 3 mål eller fler i den matchen. Alltså över 2,5 mål. Till 1,88.
Fint. Och jag känner väl att det blev lite rörigt. Så jag drar en snabb summering. Jag har alltså att VSK ska slå Gais. Mårten har över 2,5 mål i Peking-Bayern. Tobbe har över 2,5 mål i Djurgården-Elfsborg. Denna trippen betalar 9,50. Om någon i vår trippel mot all förmodan gör bort sig och bommar sitt spel, så kan Lasse komma in från bänken med följande spel.
Att Malmö studsar tillbaka och slår IFK Göteborg på bortaplan till 1,76.
Högt. Mm.
Ja, fin va? Är det inte det?
Kan omöjligt ligga på det. Du får byta spel alltså. Du får byta spel.
Nej, men den är korrekt. Den är korrekt. Inget sånt. Vill man rygga de här spelen så kan man göra det hos Betsson under godbit av boostad odds. Ljugarbänkens specialspel. Vill man läsa motiveringar till det här spelet, men kanske framförallt läsa bättre speltips, så finns det hos rekatochklart.com.
Härligt. Då måste man vara smart. Nej. Man måste vara minst 18 år för att spela. Kom ihåg, spela ansvarsfullt och behöver du hjälp eller stöd, då har vi stödlinjen.se. Jag tror, jag minns inte riktigt, men jag tror att det var väldigt positiva tongångar kring Sirius inledning, va? Att det här, det är något annat i år och det ser så himla bra ut och sen dess har de gjort vad de kunnat i princip för att motbevisa det, och 0-3 mot Häcken spär väl bara på att det kommer inte vara något Sirius-år i år direkt. Såvida inte du konstaterar det också, Tobbe, och allt vänder här.
Ja, precis. Ja, jag ska försöka hålla mig från att såga dem då, så de inte blir bra i plötsligt.
Det är väl matchen så. Var ju över innan den ens började.
Det stod 3-0 efter 26 minuter eller något sådär.
Ja, exakt.
Men det är också, så här, ja, nu, då är vi där igen då, var hörnan är läget. Liksom. Jag tycker också att Häcken är otroligt bra i första halvlek. Alltså de gör ju väldigt mycket för att såra Sirius när Sirius är dåliga också. Alla lag gör ju inte det, men Häcken är väl ett av de lagen som är bäst i serien på att identifiera när motståndarna är snett på det. Och verkligen spela in bollar i de ytorna som öppnas upp och sen utnyttja dem dessutom. Så att det är väl lika mycket att Häcken faktiskt straffar Sirius som att Sirius kanske är dåliga.
Jag tror också en stor... Alltså jag tänkte på det efter matchen mot Elfsborg. Jag tycker inte att Sirius gör en dålig match på något sätt. Men de möjligheter som dyker upp gör de inte mål på. Och i den här matchen så får man liksom först det styr på någon. Och det är möjligt att den var inte helt otagbar, den bollen. Men det är klart att tar du bort de offensiva pjäserna, så kommer det kommer göra någonting. Nu trodde man ändå att Salish där och att Jocke Persson skulle liksom kunna reda ut det här, men Jocke Persson är skadad och Salish bränner sina lägen. I alla fall mot Elfsborg. Sen i matchen mot Häcken är de ju betydligt sämre såklart, men det är ju också för att de möter ett bättre lag för dagen. Men nej, det ser onekligen kärvt ut, minst sagt, för Sirius.
Ska man börja bli orolig för Sirius, eller? Om man nu håller upp Sirius.
Bottenstiden?
Ja.
Men det var ett kryss var på och 4 torsk eller något där på senaste 5. Och, det är ju klart att man ska vara orolig för det. Det är ju självklart.
Ja, och då är ju dessutom krysset när man är en gubbe med sista 40, typ. 35-40.
BP.
Har vi någon status på Persson, eller? Dålig koll.
Nej, jag tror inte det. Nu blev väl Stensson skadad också, va? Utgick i första halvlek. Ännu gubbe borta.
Ja, alltså Sirius form är ju verkligen någonting som du behöver ta tag i. Men sen är det ju så jämnt där nere. Liksom, så att det är väl, alltså, dels är det lite tidigt att kanske kasta den värsta liksom, stressen över dem. Men det kommer ju märkas som en 4-5 matcher här, för det kommer ju skikt upp sig. Några lag kommer ju att vara kvar där nere, och några av de här lagen som ligger där nere kommer ju kanske ta 2-3 segrar. Jag kan ju se att till exempel Elfsborg, Norrköping, till viss del kanske också Hammarby kommer vara sådana lag som lite grann glider ifrån den absoluta botten, men resten där nere kommer ju få kämpa. Det är jag rätt säker på.
Nu är det här kanske en så här, inte den här matchen, men Sjögrell, fan, alltså hans vänsterfot, och tycker ändå att han ofta liksom har bra inlägg, kommer till bra inläggslägen och så.
Jag skriver det i mina noteringar här också. Jag tycker han har varit...
Borde inte...
Fortsätt.
Ja, men det borde kunna bli mer på, eller det kanske behövs bättre medspelare förstås. Men det känns som en spelare som skulle kunna göra ganska mycket poäng om han bara hade...
Ja,
vassare medspelare.
Ja, nu har jag mest bara tittat på hans offensiva egenskaper, och där tycker jag det är en av allsvenskans bästa vänsterfötter, helt klart. Och han är ju bättre till höger. Det är flera matcher när han har kommit in i matcherna, så får han göra in och ska han spela till vänster, och där han är inte lika bra där. Så det måste ju helt enkelt vara så att Mattias som tycker att han har bättre spelare på ytterpositionerna, men han är bra när han hoppar in i den här matchen också, så att ge grabben chansen. Skulle jag vilja se i alla fall.
Det är väl blåvitt produkter där, va?
Öjs.
Ja, men var han inte i blåvitt när han var...
Ja, möjligt att han var i blåvitt när han var ännu yngre då, men han kom ju fram i Öjs väl, tror jag.
Okay.
Jag vet att det har varit struligt genom åren med honom.
Alltså, verkar
det...
ju som.
Ja, oh, okej. Okay. Men det var ju något,
att han kom fram Angered till BK Häcken.
Det var ju en ganska dyr värvning du gjorde från ÖIS i alla fall, och det blev, gick i grus i maskineriet ordentligt i början. Det var, man försökte låna ut honom och han var kände sig utstött eller vad det var, och så att han har väl haft en ganska kämpig resa i Sirius, och det är klart att det kanske fortfarande spelar roll om det inte är så att han är, alltså att spelarna runt omkring honom inte har det där superförtroendet för honom.
Kalmar, Halmstad, och jag skrev det, det är lätt att säga så i efterhand, va? Men jag skrev i chatten precis innan matchen att det är väl den säkraste ettan i år, för att man tänker att Halmstad är så täta och har gjort det så bra, och Kalmar bara passar runt eget straffområde och kan inte göra mål. Och då brukar ju den liksom allsvenska algoritmen brukar ju jämna ut sånt där. Och det blev ju en rejäl catch-up-effekt, även om Halmstad ledde med 2-1 så blev det ju 5-2 till slut i Kalmar. Allsvenskan, som sagt.
Ja, vad hade de släppt in innan? Typ, var det 6-7 mål kanske? Och så släpper man
vi måste väl också säga att Kalmar, att de inte kan göra mål, har gjort alltså 6 mål på 3 matcherna innan denna matchen, så nog kan de göra mer än bara passa runt, va?
Ja,
det är väl inte offensiv. Vi var väl inne på det förra avsnittet, men det är väl att det har läckt bakåt.
Nej, men sen kan vi väl också konstatera lite grann ändå att vissa halvlekar så tappar man en ettmålledning, eller vad säger du, Blomman?
Så kan det vara.
Så kan det vara. Nu har det varit 4-0 i många matcher.
Kommer det här hänga med hela säsongen, eller?
Det kan du feta. Jag kommer. Men, nej, men jag tycker så här. Det är klart att alltså Kalmar är ju betydligt bättre än Halmstad efter paus. Men innan paus så ser det ju ungefär likadant ut som det gjorde innan. Sen får ju Halmstad träff i andra halvlek på det man väljer att göra. Jag tycker ju att Islamovic intåg i startelvan, även om inte han har varit fantastisk, så ger ju det dem en lite annan tyngd när de kommer fram. Jag tycker ju att de börjar så smått fatta att pillar vi in lite bollar i straffområdet runt honom, till honom, så kommer han att stöka till det liksom. Vilket gör att de har fått en lite annan dimension i sitt spel än vad de hade i de första matcherna innan han var med. Och det tycker jag är den enskilt största anledningen till att Kalmar ser lite bättre ut.
Har de hittat sin identitet, Tobias?
Nej, men jag tycker att de har börjat... Alltså, vi har ju gnällt på Kalmar. Att det är för mycket, rullar runt. Det händer inte så mycket, det blir inte så mycket. Visst, de har gjort lite mål och så. Men de har ju mer boll än vad de får ut och fått ut i resultat och liksom ändå poäng liksom. Och då tycker jag att sen Islamovic kom in, jag tycker redan i första matchen där, han höll på att göra mål mot Blåvitt också, gjorde inte det. Men han skapar en liksom, han skapar situationer in i straffområdet och även i en uppspelspunkt lite tidigare när man behöver det. Så du behöver liksom inte knacka dig hela vägen bakifrån och hela vägen upp längre, utan nu kan du sätta en lite längre boll. Man ser Sätra några gånger när han får den runt halva. Han chippar in lite bollar in mot straffområdet, för han vet att där någonstans är han, där kommer det, och de kommer inte bara kunna plocka bort den här bollen, utan de får fast den lite högre upp i plan, de kan börja spela sitt kombinationsspel lite högre upp i plan. Så där tycker jag, håll honom frisk så kommer Kalmar att klättra.
Halmstad, gå för guld.
Ja. Det är klart att de inte
det är också en,
kommer göra det. Men...
ett snack. Där var ju Marcus Olsson, bror till Martin, som hade uttryckt det, sa Martin då, utåt förstås.
Han sålde sin brorsa, man.
Ja, det kan man säga. Det kanske inte är fullt... fullt seriöst, men å andra sidan så som de har presterat hittills så ja, de har ju legat i toppen liksom. Men utifrån hur de har spelat och utifrån att vi sagt att de varit så tajta och så vidare, nu har de ju inte släppt in liksom, ja visst, de har, bland de som släppt in minst mål, men det är ju ändå uppseendeväckande att liksom rasera så totalt. De släppte nästan in lika många mål på den här matchen som de hade gjort totalt innan.
Ja, det är klart man är lite förvånad över det, och framförallt när man, vi gnällde ju på deras spel i första omgången när de ändå vinner matcher, men det är med 1-0. Men de är ju, det är inte rättvist liksom. Men sen åker man och gör två riktigt bra fotbollsmatcher och man ser helt annorlunda ut, och så tänker väl de att de har hittat någonting. Och sen så läcker det fem bakåt. Det är jävligt svårt att sätta finger på, och det är jävligt konstigt, framförallt med två tränare som har varit med så mycket också, så att jag kan inte förklara det, men Halmstad är väl, de är väl inte tillräckligt bra i grunden för att det ska liksom hålla vecka in, vecka ut, utan någon gång kommer den här plumpen, och det här var ju en rejäl sådan.
Men alltså, jag tycker det känns som att Halmstad i den här matchen, när tvåan och trean kommer för Kalmar, så blir det lite som att, ja, nu är det ju, men alla ni som lyssnar som har spelat smålagsspel, när du släpper in ett mål och så kommer bollen och så bara smäller det direkt, alltså du börjar jaga skuggor liksom. Lasse, du vet ju vad jag menar. Helt plötsligt ska det stå 4-0 i en match, 4-4 på 1,5 minut, för att du kommer så fel på det, och du börjar springa framåt när bollen är på väg åt andra hållet, och du springer bakåt. Alltså allting blir bara helt kaos. Och det var det jag tyckte hände lite grann i Halmstads försvarsspel. De börjar jaga spelare som de inte har gjort innan. De ligger ju i sina fyrblock och verkligen är stabila. Men helt plötsligt så ser du mittbackar som börjar jaga spelare ut på kanten. Du ser mittfältare som inte liksom tar hemlöpen och följer med sina spelare när de kommer ner mot farliga ytor liksom. Så där tror jag att de är mest missnöjda, att de frångår ju sitt försvarstänk, känns det som.
Ja, de går lite i panik i
nästan hela andra halvlek. Ja, men precis, det blir liksom så här, vad fan, vi släpper in mål, vi måste göra någonting, och så slutar man tänka istället för att, ja men, lugn och fin här nu, tillbaka till basic, vi ställer oss 4-4, vi flyttar i våra zoner liksom. Istället för nu blir det ju bara, nu blir det ju Hawaii där bak. Alltså Kalmar hade ju kunnat göra fler mål.
Tillfälligt, återigen då, tillfälligt grus i maskineriet, och något som Pelle och Haglund rättar till direkt. Eller var det något som avslöjades nu?
Nej, men det är väl lite att det jämnar väl ut så här lite nu. Alltså det är inte... Halmstad har ju tagit mer poäng än vad de borde ha gjort. Jag tror inte det är konstigare än så egentligen. Och med Ante Johansson out en tid framöver där bak, så ökar ju inte deras chanser direkt att det ska sno mer poäng. Jag tror att de kommer fortsätta rasa hela vägen fram till sommaren.
Mjällby BP. Vad var det du sa någon gång när vi skulle gå vidare från en match fort, Blomman?
Det vet jag inte.
Du sa något sånt. 1-1, det är allsvenskan. Nu går vi vidare.
Ja, typ.
Fast det här är ändå så här. Alltså, de har ju en 10 sekunders sekvens i den här matchen som kommer gå viralt på alla fotbollssidor på Instagram, när BP först drar ett skott i insidan stolpen och sen träffar stolpen typ 4 sekunder senare. Ja. Och det är ju som sånt klipp som bara kommer gå runt och alla kommer bara garva åt det. Det är helt otrolig sekvens.
Det här gillar jag, Tobbe. Du är stark när du liksom plockar... Alltså det är precis så här man ska jobba i fotbollsmedia för att väcka intresset för något som kanske egentligen inte är superintressant för alla.
TikTok-Tobbe.
TikTok-Tobbe. Och kan du inte skapa ett sånt konto? Snälla, snälla, snälla.
Köra Lewandowski-dansen här ska jag göra.
TikTok-Tobbe.
Nej, men det är alltså, i ärlighetens namn så är det ju samma sak. Alltså, det är väl egentligen samma sak här som det har varit. Alltså Mjällby är ju Mjällby. De är stabila tycker jag, men BP är också jävligt bra på att skapa målchanser. Det är ju ett av de lagen som också får minst ut av sitt XG. Vi kommer väl till det.
Till
Västerås. Nej, men jag tycker bara så här, vissa lag, alltså jag tycker så här, vissa lag spelar ju bra men skapar inga målchanser. Vissa lag spelar inte så jävla bra, men de skapar en hel del för att de har bra spelare. Men BP är ett sånt lag. De spelar rätt bra och de skapar rätt mycket målchanser. Men de vinner inte så jävla många matcher liksom som de ska.
Nej.
Det är liksom, det var ju som du pratade om förra året, Lasse, att det kommer till slut, kommer det, de kommer släppa liksom. Det kommer släppa, de kommer göra mål, de kommer få sina chanser liksom. Mm. Och så blev det aldrig så.
Men något som...
Och det, jag tycker det är lite grann samma i år. Nu har de fått lite fler poäng i början kanske, men jag tycker liksom tendenserna finns ju där fortfarande. De spelar jättebra, skapar mycket målchanser, men de gör ju inga
mål. De är väl mycket bättre i år ändå än förra året, måste vi väl ändå säga. Alltså,
Fast de börjar ju fortfarande ungefär likadant förra året.
Jo, absolut. Men jag tycker ändå, alltså, om de inte riktigt fick utdelning förra året så är det ju en 2.0 år. Alltså de är ju... Jag tycker BP är riktigt bra i stora stunder i många matcher. Det är helt omöjligt att de kommer ha med någon bottenstrid att göra om det fortsätter se ut så här. Det finns ju inte en möjlighet, då landar de ju på över halvan. Det är ju ingen snack.
Fast det här sa vi exakt samma sak förra året.
Jag vet, jag kanske inte sa det riktigt lika mycket som vissa andra i den här podden. Men jag tycker ändå att det är ett rejält jack upp i år jämfört med förra året ändå. Det är det ju.
Ja, jag kan hålla med om det. Och jag tycker BP är bättre än vad de liksom kanske får cred för. Men jag bara säger det. Ja, jag bara slänger ut det. Att vi pratar om BP på exakt samma sak på exakt samma sätt förra året.
Men nu gör jag i alla fall till slut då Vasic mål. Jag har sagt det i några veckor nu att jag tycker han har sett rätt bra ut. Och han var stundtals bra förra året också, men känns ju mer liksom som han är på plats. Han är där han ska vara på ett annat sätt. Han är mer involverad i spelet, men har inte... Ja, det kan han inte ge mål. Men till slut, nu då, så får han göra det 1-1 målet. Och förhoppningsvis så kan det vara förlösande både för honom och för BP.
Men det är också ett sånt mål som kommer av att motståndarna gör någonting dåligt ju.
Ja, gissas vilken målvaktsinsats.
Alltså, det är mer det jag menar. Alltså, när okej, så är det väl till viss del alltid att motståndarna måste göra något dåligt och du ska göra något bra för att det ska bli mål. Alltså, det är inte så, men jag menar, jag tycker mer så här, jag ser ju egentligen hellre att han gör mål på sin chans som han har när han går upp och nickar. Han vinner ju en nickduell i första halvlek där han nickar utanför. Jag ser ju hellre att en forward gör mål på det läget än den chansen som är där när han liksom får målet.
Jo, men så må det väl vara. Men om du ser på den chansen när han lyckas träffa stolpen från ett par meter, det händer ju bara en spelare som inte har gjort mål på ett tag. Det går troll i det på riktigt. Men att då, oavsett om det är målvaktens fel eller om det är hans förtjänst, så får han göra det här målet. Och jag tror att det, oavsett hur det kommer, är bra.
Ja, det håller jag med om. Det är klart, så alltså, som forward så tar du ju, då är det nästan skönare att göra ett sånt mål. Men jag menar mer för att han ska komma upp till, om man säger, nästa nivå då, så behöver han ju göra mål på de riktiga lägena liksom.
Ja, fast jag tycker också att han har växt som spelare under den här säsongen och känns mer pålitlig, men han måste göra fler mål. Och då kommer BP vara ett lag för över halvan, Blomma.
Är du BP:s största supporter, Lasse?
Det är han och han, Anders Ung, nej, på Twitter där.
Nej, men det var som jag var inne på massa gånger. Alltså, vissa lag är roligare att titta på. Jag tycker att det är kul att kolla på BP. Jag tycker att det känns...
Jag håller med dig. Jag håller med dig.
Och då vill man ju också att det ska liksom, den typen av fotboll ska få lite utdelning. Och kanske mindre de här som står och knackar boll i eget straffområde. Nu gör BP det visserligen också stundtals, men har ju annan typ av variation, tycker jag.
Hit har jag längtat lite, Blomman, inte för att jag njuter av att du inte mår bra, men du är stark i motgång.
Vad var det vi sa? 1-2 så går vi vidare.
Det var, du sa ju innan att, vilket jag liksom gick igång på helt i förra avsnittet, att är det någon, visst Bayern har svårt mot Värnamo, men är det någon som kan Värnamo så är det väl Kim Hellberg. Med facit i hand kan man ju vända på det. Bayern har svårt mot Värnamo, är det någon som kan Kim Hellberg så är det väl Värnamo.
Ja, det är halvfullt, halvtomt läge på den spaningen, absolut. Nej, totalt... Det är väl konstigt att...
Vad tänkte du säga?
Nej.
Totalt fiasko, tänkte jag säga.
Det är, ja, bland annat. Mörker. Det är väldigt konstigt att samma elva kan spela en måndag mot VSK och man får träff på allt, man vinner dueller, man kommer i omställning, allt klickar precis som det ska. Och så ställer man samma elva mot ett i mitt tycke då sämre lag 5-6 dagar senare och det ser ut som att de inte ens hade varit ett topplag liksom i Superettan. För så illa var det. Det är ju stora ord kanske, men en av de sämsta insatserna jag sett Bayern göra på Tele2. Och det är 10 år. Så dåligt tycker jag att det var.
Man spelade som att det vore en bortamatch.
Ja, det kan man kanske absolut tycka. Nej, men alltså, de var tillbaka till det här att man hittar inga ytor från backlinjen när man ska spela upp. De står på bollen, det går sakta. Den enda som försöker göra någonting framåt och lite konstruktivt är väl Tecky i min värld. Och det är också han, då blir han blottad eftersom han slår bort en del passar och så ska han få skit och så ska det byas där och så blir det uppgivet och så börjar man om. Jag tror vi har över 70% boll. De lyckas göra 1-0. Vi har ett byte i halvtid ut med Mackan Karlsson som fortsätter med det här projektet att spela sexa. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, men byter man in Gyll och man har fortfarande ingen nia på plan, men slänger då ut Gyll på en kant, vilket jag inte heller riktigt är med på. Sen gör de 1-0. Och sen noll reaktion från Bayern. Noll. Och då pratar jag spelarna på plan. Sen gör man de två fruktade bytena, slänger in Pavle Vagic som högerback och Madjed framför. Det är inte många lag i det här, i alla seriesystem i Sverige tror jag, som hade darrat på den högkanten som det ser ut just nu. Men det hände liksom. Vagic är inte högerback och Madjed, det funkar bara inte. Vi kan lämna det där. Och sen så lyckas ju Pinas göra 1-1, ett otroligt snyggt mål. Tror du knappt var sant man såg det. Ja, först så tror man att det är Besara som slår bollen. Men det är ju Kutulus faktiskt, som kanske har en rätt underskattad fot. Han är väl den som kan slå dem från backlinjen. Och Pinas tar ner det på bröstet och lyckas dra någon volley, stolpe, kryssribba in, eller vad det är. Och så hände det igen, precis som det hände till exempel med Mjällby Cup. Då tog vi ledningen, vi behövde vinna. Mjällby kvitterar efter några minuter. Här, vi kvitterar. Det blir lite go. Vad händer? Jo, de får ett jätteläge direkt. Räddning till hörna och sen så gör de mål på hörna efter att vår kortaste spelare ska täcka deras längsta. 2 meter ifrån mållinjen. 1-2. Och sen så blir ingen reaktion igen. Det blir liksom ingen typ av forcering. Det är snarare Värnamo som är närmare och gör både 1-3 och egentligen 1-4 än att vi är och gör 2-2. Och det är väl det som jag tycker oroar. Och om vi då ska fortsätta på vilka byten som slängs in, så är det Mark Gunnares och Fredrik Hammar som slängs in mot Fenger och Djukanovic. Då kan man ju också ifrågasätta hur fan ska det bli någon form av action på de här bytena. Bytas in Dennis Gyll, Pavle Vagic, Madjed, Mark Gunnares, Fredrik Hammar. Alltså det laget Hammarby avslutar med i söndags. Det är ju på riktigt ett lag som jag inte är helt säker på att klara sig kvar i Allsvenskan. Om du skulle starta med det.
Där kom den.
Men vad skulle man gjort för bytena?
Det är det som är problemet.
Ja.
Alltså problem. Ja, alltså visst, du kan. Jag fattar inte varför man inte byter in varken Bazooka, som vi kallar dem, Basomana Touré eller Marcus Rafferty. Fine. Men det är ju ändå inga kioskvältar antagligen vi har på bänken. Problemet är ju att Hammarby har satt sig i den sitsen de är, att de inte kan slänga in någon mer. Visst, det är Rabius skada, men det är en gubbe. Det är liksom... Alltså igår så hade jag en fundera kring vad är det som har hänt i det här laget. Jag kunde inte sova en natt, blev tokig. Och liksom upp på timmar och kollade, så hur har vi ens hamnat här?
På tal om stark i motgång.
Mårten. Ja, men det är så sanslös nedmontering sista åren.
Men, Men du, för det är ju, ja exakt.
Blomman, ska vi ta varandra i handen och traska ner längs med...
Vi brukar köra Västerbron, jävla... här uppe funkar det eller?
Ja, precis.
Ja. Men...
Nu är jag helt opartisk i det här, men jag måste bara... Jag har en känsla av att Dovin är bäst i Hammarby varje match.
Ja, det stämmer ofta.
Och så ska det inte behöva vara. Alltså, du ska inte ha en målvakt ska ju ha matchen när ja, men, jag har ingenting att göra idag. Ja, jag tog någon boll som kom mitt på. That's it. Så ser det ut i bra fotbollslag. Stundtals i alla fall. Men det som jag tycker oroar mest för Hammarby, det kan man ju då dra en parallell till Värnamo. Du behöver ju spelare som gör en aktion bra liksom, och gärna två aktioner i rad. Gustav Engvall vänder om snyggt på mitten, vänder förbi någon, slår en bra passning på Viktor Berg som trycker ett fantastiskt fint avslut i bortre. Två bra aktioner i rad och så gör du mål. Men det händer ju inte för Hammarby. Det är ju otroligt sällan det liksom är en riktigt bra aktion.
Ja, nej, jag håller med dig och det syns liksom att det är lite frustrerat också på sina håll. Djukanovic tror jag inte är helt nöjd, eller uppenbarligen inte helt nöjd med sin inledning, men känslan är att han väl inte är helt nöjd heller hur han finner sig i spelet. Han blir väldigt mycket med ryggen emot och då är han väldigt svag. Han gör väl kanske sin sämsta match i Bayern i söndags. Kommer till lite avslutsläge, men det är väldigt forcerade avslut och det är aldrig någonting som riktigt hotar. Jättetufft just nu och det kan låta väldigt konstigt med tanke på hur glad och nöjd man var efter insatsen mot VSK när allt fungerade. Men när det inte fungerar så finns det ju, alltså lägsta nivån, den är ju liksom avgrundsdjup. Det är ju liksom, man sa när man var liten att man kunde gräva till Kina, ungefär den känslan är det ju.
Men hur mycket av det här handlar om, tycker du då, att Värnamo sätter sin matchplan? För när jag hörde hur du säger här nu så låter det ju som att Värnamo hade ju typ läst sönder Hammarby på det sättet att de kommer inte riktigt loss, de får inte skapa de målchanserna som de vill och Värnamo anfaller och gör det bra och hittar ytor trots att Hammarby har bollen mycket. Men hur mycket är att matchplanen blir fel från Hammarbys sida kontra att spelarna egentligen inte är tillräckligt bra, om du förstår vad jag menar?
Alltså jag tror och tycker väl att Värnamo läste sönder oss. Lite som VSK i cupen, för någon som kommer ihåg den, när vi blir lite sönderkontrade och vi kommer ingenstans, vi står på bollen. Och man står ju på bollen för att man hittar inga vägar framåt. Och alla ska alltid in i mitten och man har svårt att kanske dra sin gubbe. Men det är ju den biten finns ju, och den tycker jag är rätt tydlig här. Värnamo gör det jättebra. Inget snack om det. De läser sönder oss i stora dag. Men det saknas ju fortfarande väldigt mycket intensitet i form av dueller, i form av andra bollar. I allt där saknas det intensitet. Och att det gör det ett lag som pratat väldigt mycket inför säsongen att hemma är vi så jävla starka, där ska vi dra nytta och spela i symbios med publiken. Gör man en brytning så ska man elda igång, bla bla bla. Och sen ser det liksom ut som det är 11 lik på plan. Det är två delat problem, eller det är väl säkert många delar, men just de två delarna är väl de största, tycker jag. Det saknas intensitet, det saknas inom citattecken vilja då, även om det säkert finns en vilja, men det syntes i alla fall inte, samtidigt som man blir utmanövrerad taktiskt.
Intensitet är ju ett bättre ord, för det är klart att de vill spela bra fotboll, ja, så den är lite svår för.
Men
om man då förutsätter att alla gör ett bra jobb och sen ändå har en viss intensitet, så krävs det ju ändå att någon ska göra någonting bra med bollen. Nu kan vi väl inte säga annat om Pinas vid målet, men det är för få som gör bra aktioner liksom. Det är som att jag lämnar över bollen där och så kanske han gör något. Nej, då spelar vi den vidare och så kanske han gör... Nej, det var ingen som gör någonting.
Ja, men det är lite alibi så på sina håll och kanter, och det blir lite ängsligt. Men problemet är bara för att återknyta till det här jag började med, den lilla ranten kanske. Jag kan inte förstå hur man, jag är helt för det här strategin som Bayern väljer, och det är siffror hit och det är lite, man går på lite ungt och det är akademi och HTFF och fan vet vad. Jag köper det. Men jag förstår
verkligen som
att jo, men det kommer ett men.
Och fan vet vad.
Men,
jag köper det.
Men jag förstår inte hur det ska fungera i praktiken när man har den här truppsammansättningen, när man har ett par äldre och dyra värvningar som är liksom bidrar med noll, och du har spelare som, ja men de nyckelspelare som bidrar, det är väl ungefär Kurtulus, och så jag förstår inte hur yngre spelare ska kunna frodas i den miljön och våga utvecklas när de hela tiden måste vara de som ska vara längst fram i ledet och ta steg. Det är där problemet är för mig. Därför tycker jag att truppsammansättningen är, den är tyvärr usel. Och det är ett problem. Vi har ett sommarfönster som kommer upp nu.
Blom i blom. Här finns det två vägar att gå. Antingen vill jag liksom lyfta lite där hur mycket Bayern faktiskt sålt spelare för och hur man skulle kunna förvalta det på ett annat sätt än att man efter 7 omgångar i år ligger 11 med ett icke-fungerande spel, även om det fungerade mot en nykomling. Eller så kan vi vända blicken till Värnamo.
Kör.
vad vill du helst ha i det här?
Nej, men alltså, som sagt, kör Värnamo. Alltså, de förtjänar all cred. Jag tycker de är väldigt bra. Jag har ju kallat dem seriens sämsta lag. Och jag kallade Halmstad för seriens näst sämsta lag, och det är 1-2-1-2 mot dem nu, så jag lämnar väl över ordet i så fall.
Vem är sugen på lite Värnamo hyll? Lasse?
Hyll kanske det inte blir, men det här var, otroligt oväntat att Värnamo ska åka och vinna i Stockholm mot Hammarby. Det kan inte vara många som trodde, knappt i deras lag som det har sett ut. Låt oss hoppa för Värnamos skull att de snart tar en egen fotbollsplan att spela på, och att de har liksom hittat lite formen nu. För nu såg det onekligen bra ut, men alltså, vi säger alltid att allsvenskan är jämn och att det svänger mycket, men det här året har ju varit extremt, tycker jag. Väldigt svårt att hitta liksom någon röd tråd i något lag egentligen. Ja, förutom Malmö då, som nu får stryk mot Elfsborg. Men jag vet inte. Det känns för osäkert runt Värnamo för att gå in på någon hyllning, förutom att de gör ett bra match.
Men jag tänkte mer för att alltså, det kan man väl göra för en bra match där, eftersom man tydligen fick en supersåg för en dålig match. Så tänker jag att lite minihyllning till Värnamo på sin plats.
Minihyllning efter
åka till Stockholm och
verkligen,
vinna.
Verkligen. Det får vi ge dem. Men omgången innan åker man till Varberg och får stryk mot Halmstad med 3-1. Liksom. Så att det finns ju ingen...
Jag blir inte klok någonting
på det här.
Nej,
men de kanske har vansinnigt att spela borta nu.
Med resultaten senaste tiden så skulle ju... Vad blir det nu då? Kalmar i en SM-guld, va? Om man tar de två senaste omgångarna.
Ja, precis.
På att tala om värvningsfönstret då, Blomman, som du ändå liksom blickar fram emot med tillförsikt. Wendersson.
Ja.
Man värvar väl dem, det är väl ett klassiskt grepp. Värva dem som är bra när man möter dem.
Ja, det var väl en ruggiflött av Wendersson. Nej, men det är ju också... Låt oss inte gå in allt för djupt på det, för då sitter vi här en kvart till. Men man kikade ju på Wendersson innan fönstret. Och sen så blev det inget med det, och sen förlängde han. Och sen så försökte man värva han ändå. Och sen så då tackade Värnamo nej, för att det var för tajt in på deadline. Och nu så måste ju Bayern ha en sexa igen. Och det är ju ett mini-haveri i sig. Att man nu ska ge sig på han med nytt förlängt kontrakt till 2027, tror jag. Det är väl säkert jättebilligt och bra.
Han var dock öppen för det.
Ja, det får man...
Det är ju en slarvig kommentar,
om dörren, om man kunde öppna dörren lite till, så trycktes den fan upp alltså.
Jag skulle bli glad om de försökte igen.
Ja, jo, absolut. Men ja, jag är bara rädd att... Såklart att Wendersson har varit en bra värvning för Bayern, men jag är bara rädd att... det blev väl inte det billigaste förvärvet i så fall, som har gjorts i den här föreningen.
Och har Oskar Johansson varit en bra
värvning
för
Bayern? Nej, jag tänkte precis. Bra, Tobbe. TikTok-Tobbe levererar.
Ja, nej, men absolut inte. Han är absolut inte...
Så vad är det som säger att det här ska bli så jävla bra då? Han spelar ju fortfarande ett lag. No, men låt mig bara fortsätta då. Han spelar ju fortfarande ett lag som hade vunnit en match innan den igår. Och alltså, så här, jag tycker Wendersson är en jättebra spelare. Han sticker ut i Värnamo som var jävligt bra förra året. Men det jag menar är bara så här att jag tycker att Hammarby ska titta högre upp. Alltså, de ska inte gå på Wendersson. Sen kan det bli bra. Det är inte det jag menar. Det kan ju bli hur bra som helst. Men jag menar bara att Hammarby, liksom, de ska ha högre ambitioner och titta på en högre hylla, tycker jag, än vad jag tycker att det är, även om det är en bra spelare.
Ja, jag kan väl i och för sig tycka att du har en rätt så bra poäng där. Tyvärr så är väl känslan att, och det här är ingen faktor utan det är mer känslan, men jag vet inte om Bayern har råd att kolla mycket högre, speciellt när Lorient har vikt ner sig totalt i Frankrike och Adjei, vad som nu står i den övergångsklausulen, vad som gäller där, det vet inte jag. Men om det inte finns några pengar in där, så har jag svårt att se hur vi ska kunna gå för något dyrare än Wendersson. För då hade vi ju redan haft Wendersson i det här laget innan säsongen börjar. Det är vad jag tror.
Det var det Värnamo-segmentet. Att jag spelare ska till Bayern. AIK Norrköping, som jag kom lite sent in i. Kom in i halvtid. Jag kom in precis innan halvtid och tänkte att 2-0, det kan man ändå ta i fatt. Och då gjorde AIK 3-0. Sen stod Andreas Alm och sa att det inte ofta man hämtar upp 3-0 under lägen. Men vi går för att göra ett mål, så får vi se hur tidigt det kommer. Det kom direkt. Och sen så kom det ett till direkt efter det, som vi kan komma tillbaks till. Och sen så var man en centimeter ifrån att göra 3-3. Och det var 8 minuter in i andra halvlek. Ändå var känslan, det kanske är den pessimistiska supportsidan hos mig, men ändå var känslan att det här kan lika gärna bli 6-3. Och så blev det 6-2. För det känns som att Norrköping har väl varit lite så, det är inte första matchen med många mål som de är inblandade i. Men det känns som det kan hända lite vad fan som helst, när som helst, åt båda håll. Och det gjorde det ju.
Det kan man säga,
Det gjorde det ju i, vad säger man, i tjok här. Det var liksom först åt ena, sen åt andra, sen åt ena igen. Men det var ju, vid 3-3 där så blir det ju kanske inte 6-3. Men det, så det är ju liksom, jag vet inte, AIK hyllades massor efteråt, och det kanske man ska göra efter en 6-2-seger. Men det är inte jättestarkt att ha 3-0 och gå in och sen tappa upp till 3-2, nästan 3-3 på 8 minuter heller. Alltså det, jag vet inte, två lag som har att jobba på.
Ja, men det som AIK gör bra, det tycker jag, att efter den chansen där det hade kunnat bli 3-3, så stänger de ju ändå igen lite. Ja, de får ju sin lilla, alltså, varningsklocka. Den är väl lika stor som klockan i Notre Dame nästan. Ja. Men det är liksom, de får ju ändå liksom, de får ju det här gå ur fängelsekortet liksom. Och det är klart att det använder de ju sen, för därefter så är det ju inget snack. Men det är ju som du säger, hade Norrköping gjort 3-3 där, så hade ju Norrköping
vunnit den matchen. Då är paniken total, tror jag.
Nej, men då är det ju liksom, då är vi tillbaka på ruta 1, fast Norrköping har gått upp till ruta 5 utan att leda matchen typ. Så att det är ju, då är de ju så jäkla pumpade på energi att det kommer ju krävas något enormt av AIK där, om de ska komma tillbaka in i den matchen. Men däremot så är det ju så här att när det nu blir som det blir, så är det ju de första 8-10 minuterna som AIK är dåliga. I övrigt är de ju överlägsna, tycker jag. Inte nödvändigtvis att de liksom kör över Norrköping med att de knackar bort dem och liksom att det ser så jävla fantastiskt ut. Men de är ju otroligt bra på allt som betyder någonting. Och att göra 6 mål på Norrköping kanske inte liksom alltså Norrköping är ju så jävla konstiga där, för man tycker att de liksom, ja men de har ändå fått till sitt försvarsspel lite grann. Fem insläppta i första, alltså okej, nu har de släppt in 11 mål på matcherna mot AIK och Malmö, och däremellan har det sett rätt okej ut. Men det är ju det här som är problemet med Norrköping, att du vet ju aldrig, det kan hända vad som helst när som helst.
Men det kändes det som att de hade fått till försvarsspelet lite grann, att de börjar hitta någonting och sen kommer det sex i det.
Ja. Men det är ju, men återigen då, om vi nu ska backa bandet, så här har vi ju sagt om Norrköping också förut, att fan, nu ser det ändå ut som att de har fått ordning på det lite. De, ja men nu liksom förra året, nu har de fasiken, nu undrar de inte liksom poletten har trillat ner här nu. Och så bara kommer det en match som bara smackar undan allt sånt resonemang. Och så får de börja om från början igen.
Jag ska ändra mig lite också där, att så här, Norrköping nästan hämtade upp sitt 3-3, absolut. Men det var ju också, sättet de gjorde ju på var ju ett oförklarligt långskott som Nordfelt gör en oförklarligt ingripande på. Som jag vet inte, det var väl landband i räddningen, va? Fälla ner knät på lilla målet.
Men det
målet
var typ så här, det kändes som att det kom ett skott som han bara, jag orkar inte ta den. Jag bara ställer mig i vägen. Det är så när man står i mål på grabbarnas träning och det kommer ett skott som går lite bredvid dig och man bara, fuck it, jag bara låter den vara.
Ja, exakt så. Och sen det andra då, nu ska man ju, vi ska man ju egentligen vara positiv här. Ben och Tristason är ju en klassspelare förstås. Men det är inte varje gång han skjuter så som den sitter så där kanske.
Alltså det måste ju bli årets mål. Det är helt fantastiskt.
Men han gör ändå en del snygga mål.
Ja, det kan jag. Ja, det är väl årets mål, va?
Alltså jag kan inte se att det ska bli ett snyggare mål.
Det är svårt att se.
Ja.
Nej, jag har svårt att se hur det målet är, om någon drar en jävla Ronaldo-bissa då liksom.
Det är så jävla snyggt också att Nordfelt står vid den stolpen.
Ja.
Och ändå, alltså,
det är omöjligt
inte
för honom att ta den liksom. Totalt omöjligt. Han hade nästan kunnat ställt sig vid krysset, han har inte tagit den ändå.
Nej, exakt. Oerhört snyggt. Han, fan vad han har efter... alltså inte på grund av, men efter vårt lilla snack om att han inte var så sugen, Tröstason, så har han ju verkligen, han har varit väldigt bra.
Han lyssnar på Ljugarbänken och känner bara, fuck you, jag ska visa er.
Troligt.
Fuck TikTok Tobbe, kände han.
Han och Nyman tog varandra i handen och bara så här, nej, de ska inte få rätt, de jävlarna.
Precis. Men om vi återgår till Norrköpings försvarsspel där, och det AIK förstås gör bra när man lokaliserar svagheter och så vidare, men att de, alltså de var ju så här, Baggesen kan inte spela försvarsspel och ingen hjälper honom, så let's go där ute.
Mm. Fast det är också
och att det bara kan få se ut så en hel halvlek, att det finns inget så här, vad tänker man där? Tänker man att så här, han spelar nog upp sig?
Nej,
det är bara att byta ut efter 25 liksom.
Ja, jag vet. Det är klart att de hade behövt lite mer dubbling där ute, men AIK gör ju också fruktansvärt bra. Det är bra leverans på bollarna, det är bra löp, de tar rätt beslutet, och Tyckelsen har ju sett inte en fot fel på hela första halvlek, och Modesto farlig hela tiden, så att, jag skulle nog vilja säga att AIK är ruggigt bra i första. Sen om man då kollar på försvarsspelet, så alltså när bollarna kommer in i straffområdet så är man inte riktigt på plats heller. Så att det, och liksom lasta över allting på en Baggesen där ute som du säger kanske ofta i alla fall är en mot en. Men en mot en som ytterback bör du kunna lösa lite då och då också. Och det klarar han inte riktigt av. Sen är man inte på plats i straffområdet. Man plockar inte upp de här löpen som Söga då en ruggigt stök i första halvlek kan också. Och deras försvarsspel i andra halvlek är väl mer att, ja men vi går ju för, vi har gjort två mål, skicka fram det mesta vi har, och det blir ju ofta AIK hamna 2-2, 3-3 i kontringstillfällena, så att försvarsspelet i andra är väl, det kan man väl kanske komma över, men att de har hamnat där igen måste ju vara otroligt frustrerande för Alm, och han borde säkert ha gjort någonting under första halvlek också.
För jag kommer ihåg när Baggesen kom till Norrköping och liksom även Aid, att jag sa, men det är lite flärd här, kul liksom. Och så här, Baggesen ändå att de fick tag i honom. Det borde funnits någon liksom konkurrens bland andra klubbar, även om han hade haft Glen innan och så. Så tyckte jag det såg jävligt bra, men det är ju...
Fan, man saknar Glen.
Det känns som att Norrköping spelar... Nej, jag vet inte. Det känns som att nu när de kanske blir tillbaka pressade så blottas... Alltså, Eide är också så här, jag vet inte vad han... Jag vet faktiskt inte vad han håller på med. Alltså, om man försöker springa efter anfallarna, då hinner han inte fatta honom. Och ibland skiter han bara i det. Och hoppas att någon annan plockar upp det.
Ja, men det är ingen bra egenskap som back alltså. Nej, och alltså, flärd och så skiter man i att plocka upp anfallare. Det är ingen bra egenskap som backar alltså.
I ett lag som har bollen hela tiden kan det funka. Sen Pittas gjorde ju 2 baljor. Och efter matchen så går han ut och säger: det blir tufft för AIK att behålla mig och tufft för mig att bestämma mig. Det kanske stämmer, men ja, å andra sidan så är det kanske inte det du ska trycka ut efter att ha gjort 2 mål.
Kan jag få kidnappa här lite snabbt? Och jag hade gärna velat ha en Tobbe ta ställning. Vem öppnade upp dörren för en flytt mest i sommar mellan Wendersson och Johannes Pittas?
Ja, nu har ju inte jag sett detta, men då skulle jag väl säga att Wendersson gör det. Med tanke på att intresset har funnits sedan innan och han skulle bli glad om de kommer igen. Det öppnar ju för att han kommer att ställa till det lite för Värnamo om de inte släpper han. Pittas är väl mer så här, ja, jag är så bra så att det kommer finnas intresse, men han har ju liksom inget lag som jagar honom ännu. Och han säger ju ändå att det kommer bli svårt att bestämma sig. Så då är det Wendersson som öppnar upp dörren mest. Mm.
Jag tänker att det kommer bli svårt för honom att bestämma sig vilken klubb han ska gå till. Inte huruvida han
så kan det säkert vara, men det väljer ju du att tolka det som, och jag tror att många väljer att tolka det som de vill. Men
jag är en kille som har mål och jag vill uppnå mer och mer, säger han. Det är ändå
Det är väl bra. Det
kan
väl,
man väl stanna uppnå grejer här.
Nej,
35 Nej. Miljoner ryktades de. Är det en rimlig peng?
Får vi se hur många mål till han har gjort i sommar också. Men jag tror, det känns inte...
Hur gammal är han?
27. Vad kostar det?
Nej, finns inte en chans att de får 35 miljoner.
Bara barnet.
Jo, men vad minst fan, 35 miljoner för en 27-åring? Nej, det finns inte en chans. Inte, hade han spelat i Holland så kanske. Men inte, nej, det tror inte jag alltså. Då är det bara att applådera AIK.
Ja, väldigt svårt att se att AIK släpper honom om man fortsätter att vara så pass bra som man är.
Men de måste väl släppa? De måste ju sälja i sommar.
Ja, det vet jag.
De måste sälja.
Ja, men då finns det andra pengar de kan kapa i så fall.
Ja, vem då?
En spelare som har varit väldigt, väldigt bra nu i den här matchen. Nej, men jag bara skojar. Jag tycker dock att vi ska nämna det här. Alltså, är det för tidigt och det är bara en match som vi har pratat om förut, men kan det här vara starten på att Koulibaly faktiskt växer in och blir den spelaren som han var tänkt att vara, eller?
Jo, men han är bara på att sommaren.
Aid varje match kommer det ju problemet, vara problemas.
Problemet med Koulibalys start är att slutet blir också närmare i så fall. Eftersom...
Jo, men jag menar mer att du får ju ändå ut mer av en sån spelare om han... Alltså en sån här match hade man ju sagt, hade det här varit AIKs spelare som de ska ha i hela säsongen liksom, så hade man ju sagt, okej, här vänder det för honom.
Ja, det har vänt, men han kommer inte vara kvar efter sommaren, så att det var ju bara lån fram till sommaren.
Är det så?
Ja.
Men ja, det har vänt.
Då vänder det lite för tidigt då.
Kanske att de kan få bättre förlänga lånet.
En grej till om Pittas bara. Nu vet man ju inte sign-ons och så vidare. Men det skrevs om att han kostade typ 9-10 miljoner att värva för dem. Och vad är det? Det är ett år sedan. Var? I sommar.
Ja, jag tror det. Det här vågar man knappt säga. Men det tror
jag.
Jo,
men jag tror. Ja. Är inte det? Alltså, vadå? Om de skulle sälja honom för, säg, 25 då? Det är väl...
Det är grymt gjort.
Ganska bra utväxling på det.
Ja, definitivt.
Det tycker jag absolut.
Ja, absolut. Men han är ju värd minst 30. Det är ingen snack, tycker inte jag.
Västerås, Djurgården, och här vet jag inte riktigt vad vi ska fokusera på. Om vi ska fokusera på Blommas ständiga övertygelse om Västerås, om vi ska fokusera på hur mycket Västerås återigen skapar men ändå förlorar, om vi ska fokusera på Jare Linds tystnad eller sekvensen där han är tyst, som ju på något sätt under, vad kan det vara, 10 sekunder ramar in Västerås första, ja, vad blir det, fjärdedel av allsvenskan. Välj och raka.
Ja.
Ska vi ta ja, det... sekvensen och utgå från den resten av matchen?
Ja, det kan vi väl göra. Det är ju först och främst en bra räddning av Widell Zetterström. I ett läge där det återigen, nu har de missat 3 straffar av Västerås.
Japp.
Och det håller ju liksom inte. Vi har ju varit inne på det. Och första matcherna var vi inne på att okej, men det här kommer aldrig... Det kommer vända, det kommer bli bättre. Men när blir det ett case av att Västerås spelare bara är dåliga på att göra mål?
Ja, där alltså, måste vi ju vara redan.
Till slut måste man ju landa där.
Vi måste ju vara
ja,
där.
Ja, men jag säger det. Och då,
det
då blir
det
så här, då spelar det ingen roll... Då spelar det ingen roll hur mycket de skapar, för det kommer fortfarande krävas ännu mer för att göra en massa mål.
Så Västerås har alltså allsvenskans överlägset sämsta anfallare då?
Nej, det var inte det vi sa.
Det var inte det vi sa. Vi menar ju bara mer att liksom, ska vi landa i att Västerås bara är riktigt jävla dåliga på att göra mål? Eller tror vi att det kommer lossna? Att om de fortsätter skapa så mycket så är det ingen fara.
Så är det ju.
Eller kommer de behöva skapa ännu mer för att göra
fler mål? Alltså, liksom? Hade det varit lite så halvchanser där det krävs en massa kvalitet och de inte lyckas med dem, då hade vi nog kunnat sagt det. Men nu är det ju, det är öppna mål. Det är helt sanslösa målchanser de har. Och dessutom straffar. Det tror jag mer är tillfälligheter. Men ja.
Men det är väl bara att värva någon som har jävligt bra track record på straffar, så har de i alla fall. Det tar de med 10 poäng till på. Bara det. Alltså det är ju, du kan ju inte missa 3 av 3. Eller liksom.
Nej, det är...
Skjut mitt i målet. Alla 3 så går någon av dem in.
Ja.
Alltså det är ju så brutalt dåligt. Och det kan ju inte vara... För då har de ju också de absolut sämsta straffskyttarna i serien. I sådana fall. Om det här inte är tillfälligheter. Är det någon som har straffstatistiken från i fjol?
På VSK menar du?
Mm.
Nej.
Det hade ju varit intressant att se om det finns någon mönster.
Men alltså, det är väl helt självklart att om de fortsätter prestera liknande siffror och liknande farligheter under matcher, så kommer ju Västerås inte vara i någon bottenstrid. Det är så enkelt är det ju. Om de gör det. Frågan är ju om de gör det. Jag tror att de gör det. För än så länge så finns det ingenting som visar på att de har någon avvikande form eller att de börjar trubba av efter att de inte får in bollen. Den finns ju inte. Mot Bayern blev de ju utmanövrerade, tror det eller ej. Men annars så har de ju liksom trummat på och fortsätter göra det. Ja, tills de liksom börjar prestera sämre i själva matcherna så hade jag ju suttit helt lugnt på Västerås. Jag ser verkligen inga problem.
Men du förstår ändå min frågeställning att de spelar bra, de skapar målchanser. Men de tar inga poäng.
Men vi kan väl säga det att fram till nu de är ju för fan, har de varit odugliga
på mål. Med 5 av 7 matcher har de ju inte ens gjort mål.
Absolut.
Får man bara... Det där vi kan klippa bort betänketid här. Men finns det ingen anfallare, om det nu är liksom målskyttet då, som är problemet och att det beror på att de har för dålig kvalitet i avsluten. Mm. Finns det ingen anfallare som de skulle kunna låna in? Från något allsvenskt nu finns, känns som det knappt finns något topplag förutom Malmö.
Men säg så här då, hypotetiskt sett här nu. Om Västerås sätter in Musa Gurbanli i sitt lag.
Ja, för han är ju känd för att inte missa klara lägen.
Nej men så här, han har ju ändå gjort mycket mål i alla, på alla ställen utan i just Djurgården liksom. Att han gjorde mål i Superettan, det är okej liksom. Alltså, så här, jag fattar väl att Västerås-spelarna kan passa bollen in i mål från de lägena de har. Alltså, det, givetvis är det ju så. Men jag, det jag menar är bara att det är för mycket nu. Du börjar ju få för många liksom matcher där de missar för mycket. Det krävs ju fortfarande mer chanser för Västerås att göra ett mål än vad det krävs för ett lag som har lite bättre anfallare.
100%. Men de skapar så pass mycket att de borde fortfarande få ut ett lika bra
resultat. Du tror att det kommer jämna ut sig?
Ja, men det är klart att det kommer göra det. Alltså, de skapar över 4 XG mot Djurgården och gör 0 mål. Så kommer det inte att skapa de 4 XG nästa match, så gör de ju inte 0 mål.
Men då förutsätter du också att de ska skapa 4 XG.
Nej, men om de skapar 2,5 XG. Ja,
ja, jo, men exakt.
Men
alltså,
de skapar 2,5 XG, så är det inte säkert att de gör mål heller.
Den här Gudjonsson-killen i Malmö. Skulle inte det kunna vara något då? Han lär inte få spela svin många minuter.
Alltså jag vet inte. Nu har ju de sitt byter en spelare, så kanske man inte skapar lika mycket, men det är klart att
exakt.
Du hade ju kunnat satt in i stort sett vilken allsvensk anfallare som helst under de här första omgångarna, och han hade gjort mål för VSK. För så mycket har de skapat. Men ja, jag tror heller inte att lösningen är... Det är klart att de kommer titta på vad de behöver, kanske möjligtvis värva i sommar. Det gör väl alla lag. Men ja, resonemanget är väl ändå att hittills har de varit överlägset sämst på att göra mål. Och fortsätter de skapa lika mycket chanser, så kommer de till slut att göra fler mål. Men jag har också svårt att se att man ska kunna skapa så mycket lägen i kommande matcher. För det är helt otroligt vad målchanser de skapar.
Ja. Nej, men jag håller med om det. Jag håller med om det. Men jag menar bara att tills vi kommer dit, så bör man ju sitta lugnt i båten om man håller på Västerås.
Jo, men jag förstår vad du menar, Blomman. Och jag håller med dig där också. Det är klart som fan att det är helt omöjligt, tycker man ju, att missa så mycket som de har gjort. Även om Västerås anfallare är lite sämre än en liksom average allsvensk forward,
så räcker det ju.
Men ja, det borde ju rimligtvis göra det. Men om vi säger så här då. Nu har Västerås spelat 7 matcher som nykomling. Varit jättebra i många matcher. En normal nykomling tar ju 10-12 poäng på de här matcherna. Titta på Gais till exempel.
Ja.
Finns det en risk att lagen lär sig hur Västerås spelar? Och när den här första, liksom, om man säger då, smekmånaden är över, som det brukar vara för en nykomling, så är ju risken större att de kommer gå åt andra hållet som vi pratar om.
Ja, definitivt. Och det är väl det som är allsvenskan.
Då hade de ju behövt.
Alltså, att nykomlingarna ofta går starkt i början, det är ju på inspiration och på att lagen kanske inte har riktigt samma koll på dem. Att de i viss mån kanske också underskattar dem. Då behöver du ta dina poäng. Så att jag tror att de kommer få jättetufft nu.
Vem är det som missar där i början? Han som drar den i stolpen är typ efter en kvart.
Det är säkert någon jag hade min fantasy för. Det, fan,
alltså det känns som att man sett det avslutet Simon Johansson från Västerås så många gånger den här säsongen. Bara kommer in perfekt, bara volleyträff perfekt, och så bara boink, stolpen.
Ja.
Alltså, de går ju in, jag vet inte om det är kvalitet, men när det är stolpträffar, det är väl... Ibland går de in, ibland går de i stolpen. Alltså, bra avslut.
Ofta går de i stolpen då för VSK.
Vad sa du?
Ofta går de i stolpen för VSK då.
Ja, exakt. En sak som man inte kan göra då, om man ska hålla på och missa de där chanserna, det är ju att som målvakt kasta sig över bollen när den kommer rullande på marken, som vid 1-0-målet. Och vi hade den här situationen uppe då, straffmissen och Djurgårdens 2-0-mål som hände efter. Det finns en del kandidater i år till dåligt försvarsspel. Men herregud alltså, vad håller de på med? Men
först och främst, det här kan vi då kan vi ta Nordfeldt i försvar. För att han ställde sig i alla fall i vägen när wobbelskottet kom. Det hade väl varit ett bättre beslut av Brattberg, men alltså försvarsspelet på tvåan där efter straffen, det är ju total katastrof. Jag vet inte vad som händer.
Varför tar de inte bollen?
Exakt. Ta bollen.
Det är nog gött att Nordfeldts räddning blir bättre för att någon annan gör det lite sämre.
Ja, men jag tänker när, för jag tänkte säga någonting när vi hade pratat om den matchen alldeles för länge, men just att när du som målvakt känner att det är ett wobbleskott som kommer, den kommer studsa innan, då finns det ju smartare sätt att försöka rädda bollen på än att lägga sig på den liksom. Men
Lasses målvaktsskola.
Ja, exakt.
Yes.
Vad fan, det var bra att jag hyllade någon målvakt ibland. Nu fick Nordfelt
verkligen
poäng.
Ja, det är bra. Det är bra.
Du hyllade du
hyllade genom att såga.
Man kan ju också säga att du liksom fick någon jättedålig grej att framstå som mindre bra för att någon annan gjorde en jättedålig grej.
Ja, det kan man säga.
Så absolut. Det är en Lasse-hyllning just när det kommer till målvakter.
Ett steg i rätt riktning, ja. I alla fall. Ja.
Men försvarsspelet, jag vet inte om jag sett sånt försvarsspel. Alltså av så många, det är ju så jävla, så där ser det ju inte ens ut när man går ner och kollar på liksom FC-krukan här nere på sinken. Alltså, vad fan mäktigt. Gör han? Varför tar de inte bollen?
Jag kan inte förklara det.
Han gör ju inte ens någon dribbling. Han gör inte ens någon kroppsfint. Han gör inte ens något oväntat. Han springer bara rakt fram. Och sen så kommer det spela så här, ta bollen. Nej,
men det är typ
som
när man spelar FIFA och spelar på lättaste nivån, exakt, på datorn. När de bara springer jämte.
För 10 år sedan. Alltså.
Ja, nej. Vad fan ska vi säga mer än att det går ju nästan inte att ta det där på allvar liksom.
Nej, eller så här. Jag vet vad vi hade sagt om det hade varit vad heter de? Nordic United i alla fall.
Ja, det är Fedebet-läge då, eller?
Men det är väl, alltså det är ju, jag vet inte, det är sämre försvarsspel än målvaktsingripandet på 1-0 med råge.
Ja, oja.
Det är sämre försvarsspel än alla passningar i eget straffområde den här säsongen.
Ja, nästan i alla fall.
Vad hade Djurgården i XG förresten? Noll eller?
Nej, jag vet inte. Jag bemödade mig bara med att kolla upp VSK faktiskt.
Mm. Och vad ska vi säga om Djurgården i den här matchen då? Det är omöjligt att förlora ju om motståndarna inte kan göra mål och dessutom ger bort 2 mål.
Ja, men här får vi i alla fall hylla Widell Zetterström. Jag har ju några svettiga räddningar, ja, i första, absolut, och dessutom en straffräddning. Så att om någon gång en målvakt bör hyllas så är det väl en sån här gång.
Ja, alltså starkt och någonstans studsa tillbaka efter 120 minuter ner i Malmö också. Även om det då jag förespråkar, och det gör vi väl alla, att det kanske var lite orättvist, så vinner de med 2-0 och åker hem med 3 och hakar ju på i toppen, om man nu kan göra det i år. För någorlunda i alla fall.
Allsvenskt mot Superettan blev det ju utfallet. Mm. Skapa ny chanser så vinner vi.
Ja.
Det var det för den här veckans Ljugarbänken. Följ oss på Instagram och X. Och hör av er om det är något, så hörs vi efter nästa omgång. Må gott. Hej svej.
Ha det bra.
Hej.